Sådär, hej och mycket varmt välkomna ska ni vara till detta avsnitt av Juridisk Publikations podcast. Jag som pratar heter Ivar Berglund och är podcastansvarig vid Stockholmsredaktionen. Och med mig idag så har jag den stora äran att ha Fredrik Bergman som är chef för Centrum för rättvisa. Hej Fredrik!
Hallå Ivar, jättekul att vara här. Tack för inbjudan.
Ja, det var väldigt kul att du kunde ställa upp. Hur är läget med dig?
Jo, det är bra. Jag har varit ute på en solig morgonpromenad. Det är ju mitten av juni nu när vi spelar in det här och det är strålande väder så att det finns inget att klaga på.
Underbart. Härligt att höra. Idag har vi samlats här för att framförallt diskutera den, ja, får man väl ändå säga, rykande, färska domen från Europadomstolen gällande FRA-lagens förenlighet med Europakonventionen. Men först tänkte jag att du kanske skulle kunna berätta lite om Centrum för rättvisas verksamhet och vad ni gör för någonting.
Mm. Nej, men gärna. Centrum för rättvisa fyller ju snart 20 år, närmare bestämt nästa år. Så att, Centrum för rättvisa är en ideell och oberoende organisation som har i uppdrag att värna individens grundläggande fri- och rättigheter. Och hur värnar man då liksom fri- och rättigheter? Det kan man göra på olika sätt. Man kan verka för lagändringar eller man kan skriva på upprop och man kan skriva rapporter. Men det sätt som vi arbetar på det är att vi driver rättsprocesser, prejudikatmål, framförallt svenska domstolar men även ibland i Europadomstolen, där vi företräder då enskilda mot det allmänna, staten, kommunerna, som handlar just om överträdelser av enskildas fri- och rättigheter. Och genom att driva de här pilotmålen då, så åstadkommer man två saker. Dels då att man kan hjälpa en enskild person att få upprättelse och tillgång till rättvisa. Och det andra är att eftersom vi fokuserar på de här prejudikatmålen då, så siktar vi då på att få upp dem i högsta instans så att det bildar prejudikat då, så att rättsläget förändras och stärker skyddet för fri- och rättigheter inifrån. Så att, och det här kallas då för strategisk processföring då, att man väljer ut då och driver mål för enskilda i viktiga prejudikatmål. Och det som är utmärkande för vår verksamhet är då att vi ställer upp gratis. Vi tar inte betalt av de människorna vi företräder. Vilket också, om man ska vara helt ärlig, är en förutsättning för att de här rättsfallen ska bli av. Alltså där handlar det då om människor som har fått sina grundläggande fri- och rättigheter överträdda, har inte råd med advokat men har väldigt viktiga rättsfall som inte blir prövade om inte vi hjälper till. Så det är så vi arbetar då med de här rättsfallen och det har vi gjort i 20 års tid. Vi har haft nu 21 mål i de högsta instanserna som vi faktiskt har vunnit samtliga och som har då bildat prejudikat och som har påverkat rättsläget och stärkt skyddet för individens fri- och rättigheter. Så det är liksom vår verksamhet i ett nötskal.
Och det kanske leder oss in lite på det här med FRA-lagen. Och du kanske skulle kunna berätta lite vad den innebär. Och det blev ju som vi alla vet väldigt stor samhällsdebatt om detta och varför just ett fall med FRA-lagen passar in för Centrum för rättvisas verksamhet.
Mm. Man får ju liksom gå tillbaka i tiden. FRA-lagen, den klubbades i riksdagen nästan på dagen för 13 år sedan och då var det ju den första Reinfeldt-regeringen och samhällsklimatet var ju liksom lite annorlunda då. Vi låg rätt nära 9/11 och vi uppfattade världen som rätt mycket farligare än vad man hade gjort då innan 9/11, ett stort liksom terroristhot. Vi har under lång tid bedrivit signalspaning i Sverige. Myndigheten då, FRA, Försvarets radioanstalt, har då liksom spanat på omvärlden, framförallt då i eterna, så att man fångar upp då radiovågor och försöker då avlyssna vad som händer runt omkring Sverige för att då försöka upptäcka och kartlägga olika yttre hot mot landet. Men det som skedde med FRA-lagen då 2008, det var att FRA skulle få möjlighet då att inte bara spana i etern, för att 2008 så såg det ut så att det mesta av den elektroniska kommunikationen skedde inte längre i luften utan den gick liksom via kabel, via liksom internet. Så FRA skulle alltså få möjlighet att börja spana i kabel. Och i praktiken innebar det att FRA skulle då få bereda sig tillgång till nästan all elektronisk kommunikation i Sverige. Och elektronisk kommunikation då avser då egentligen allt som sker på internet men även mobiltelefoni. Så att FRA skulle då få de tekniska förutsättningarna att i praktiken spana på i princip alla svenskars elektroniska kommunikation och då i syfte att kartlägga ytterhot mot landet. Och det här blev en enorm debatt kring vilket samhälle vi vill ha. Alltså att vi å ena sidan såklart vill bli skyddade mot terrorister, men vill vi verkligen ha ett övervakarsamhälle? Så att sommaren 2008 blev det en enorm liksom integritetsdebatt i Sverige. Så att det var liksom så bakgrunden till det här, och där Centrum för rättvisa kom in i den här frågan.
Ja, och jag tänkte vi skulle kanske kunna gå in lite på den processen då, för som jag förstår det så lämnade ni in klagomålet redan 2008 när lagen klubbades igenom. Och då kanske man kan börja läsa diskussioner och så vidare på Twitter i anslutning till att domen meddelades. Och ja, det är ju mycket diskussion kring det här med handläggningstiden, att det har ändå tagit så pass lång tid.
Sen 13 år, det är en enormt lång tid.
Exakt, och jag tänkte bara kolla med dig lite, vad är din åsikt kring det? Skulle man kunna ändra det på något sätt, eller är det ett nödvändigt ont för en stabil rättsprocess?
Nej, men det är klart att en rättsprocess ska ju inte ta 13 år. Det är ju liksom helt oacceptabelt, och det är nog någon form av rekord i långsam handläggning i Europadomstolen. Jag vet faktiskt inte varför det tog så lång tid. Som du säger, vi lämnade in det här klagomålet 2008. Och varför lämnade vi in det här klagomålet? Var det för att vi var emot signalspaning eller emot att Sverige ska kunna skydda sig mot ytterhot och kartlägga och upptäcka terrorister som vill attackera Sverige? Självklart inte, utan skälet till att vi lämnade in det här klagomålet till Europadomstolen var att vi tyckte att det var rätt uppenbart att den här lagstiftningen inte hade tillräckliga rättssäkerhetsgarantier för att förhindra att FRA:s, kan man säga, enorma avlyssningsbefogenheter skulle missbrukas. Det ligger liksom i sakens natur. Det här handlar ju om hemlig avlyssning, och att de människor som blir avlyssnade kommer inte få reda på det. Och för att ett sådant system ska vara acceptabelt så måste man ju ha då olika typer av mekanismer i systemet som då ska förhindra missbruk. Bland annat liksom tillsynsmöjligheter, bland annat att lagen tydligt anger liksom ramarna för FRA:s befogenheter. Så att när den här debatten kom och det här lagförslaget lades fram och vi tittade på det här, så såg vi att det fanns liksom uppenbara brister i lagstiftningen, och vi tyckte att det fanns ett rätt stort allmänintresse att Europadomstolen då skulle få granska den här lagstiftningen, för att det här var ju som ett rätt nytt fenomen med signalspaning. Så vi lämnade in det 2008, och sen som du säger då, så tog det till 2021, 25 maj, innan det blev en slutlig dom. 13 år låg det här målet i Europadomstolen, och största delen av tiden händer ingenting i domstolen. Och jag vet faktiskt inte varför det tog så lång tid. Det var ju inte så att det var skrifter fram och tillbaka, utan det låg där och puttrade.
Du kom in lite på det tidigare där med varför ni valde att lämna in det här klagomålet. Men vad var själva rättsliga argumentationslinjen sen när ni väl lämnade in klagomålet?
Nej, men det som, när vi då tog del av det här lagförslaget när det kom, så var det rätt uppenbart att regeringen hade inte riktigt koll på Europadomstolens praxis kring vilka rättssäkerhetsgarantier som måste gälla för att man ska få ha massövervakning. Just den här typen av massövervakning som det här handlar om då, det hade Europadomstolen inte tidigare prövat, men det fanns ändå en hel del prejudikat från Europadomstolen som gällde strategisk övervakning, om man får kalla det för det. Och Europadomstolen hade då i ett antal avgöranden varit väldigt tydlig med vilka rättssäkerhetsmekanismer som skulle finnas. Bland annat att, man säger, ändamålen för övervakningen, alltså vad är det man får göra med den här tekniken, skulle vara till exempel tydligt definierad i lag, så att det inte blev upp till FRA och den regering som styr FRA att bestämma vad det är man ska, liksom, varför får man ägna sig åt signalspaning. Och de här rättssäkerhetskraven då som fanns i Europadomstolens praxis, det verkade som att regeringen hade missat flera av dem. Så att för vår del handlar det dels om att med det här klagomålet sätta press på regeringen att åtgärda de här väldigt tydliga bristerna som fanns i lagstiftningen. Och vårt klagomål bidrog nog också till att den som en integritetsdebatt som blossade upp då sommaren 2008 fick en tydlig rättslig prägel. Alltså att debatten handlade ju väldigt mycket om liksom vilket samhälle vi vill ha. Vill vi ha verkligen ett övervakningssamhälle eller inte? Men att det vi förde in då, var inte bara vi som var inne i den här debatten, utan även andra från den juridiska akademin till exempel. Men att vi kunde då säga liksom att det faktiskt finns ett antal rättsliga krav som ställs på ett övervakningssystem av det här slaget och de kraven är inte uppfyllda. Så det som hände med lagen när den klubbades då, det var det faktiskt den 18 juni, det är 17 juni då, men 18 juni då 2008, var att man träffade också en överenskommelse om att man faktiskt på en gång skulle stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten i lagstiftningen. Så att under hösten 2008 så påbörjade man ett arbete med att förstärka rättssäkerhetsgarantierna då, och väldigt mycket handlade då om att följa Europadomstolens praxis. Så att om det var under 2009 som det blev en del förbättringar i FRA-lagen, bland annat då att man införde den här FRA-domstolen då, så att FRA skulle från och med då behöva söka tillstånd hos en domstol för att utöva då signalspaning, vilket såklart var som en bra rättssäkerhetsgaranti att man fick liksom en domstolsliknande funktion i det här systemet. Men vår bedömning i alla fall efter de här lagändringarna var att det var inte helt klart om det här då uppgraderade systemet ändå uppfyllde Europadomstolens krav. Så att vi lät vårt klagomål vara kvar i Europadomstolen, och vi såg också att det fanns ett behov av vägledning från Europadomstolen för Sverige och för de andra europeiska länder som vill ägna sig åt signalspaning, för att det har ju blivit allt vanligare nu också. Så att vi tyckte som att det fanns ett stort allmänintresse att den här frågan skulle prövas. Och det handlade inte om att begära att Europadomstolen skulle säga att det var olagligt att bedriva signalspaning, utan det får man väl ha förståelse för att samhället ser ut på det sättet att man, staten kan behöva att säga, ha koll på vad som sker runt omkring oss för att kunna förebygga hemska så att säga, attacker mot landet. Men då att om man ska tillåta massövervakning så måste det finnas robusta rättssäkerhetsgarantier. Så att för vår del så har det handlat om att få Europadomstolen att klargöra vad är det för rättssäkerhetsgarantier som måste gälla om man ska ha ett sånt här system. Så att för vår del så handlade det om det.
Jag förstår. Så man skulle ju kunna säga att bara genom klagomålet och samhällsdebatten som blev kring FRA-lagen så vidtogs konkreta åtgärder ganska tät anslutning till FRA-lagens inträdande. Mm. Då förstår jag. Och vad kom sen domstolen fram till efter de här 13 åren?
Ja, så det blev ju en prövning i två steg. Först så kom ju en första dom från Europadomstolen, om det var sommaren 2018. Och då sa Europadomstolen att det fanns brister i FRA-lagen, men att de inte var tillräckligt stora för att lagen skulle anses vara oförenlig med Europakonventionen. Så att den första dom som kom från Europadomstolen, så frikändes Sverige och Europadomstolen ansåg att lagstiftningen var okej. Och det var efter det då som vi begärde att Europadomstolens högsta instans, som man kan kalla det för det, Europadomstolens stora kammare, Grand Chamber, skulle ompröva det. Och det här är liksom en ventil som finns i Europadomstolen, att de allra flesta mål i Europadomstolen avgörs av om det är 7 domare. Det kallas då en kammare. Och sen så kan Europadomstolens stora kammare ompröva en sån dom om det behövs, till exempel av prejudikatskäl, alltså att man ser att det rör en väldigt viktig fråga för Europa och för skyddet för mänskliga rättigheter. Då kan Europadomstolen bestämma att man ska avgöra målet i stor kammare. Och det var det man bestämde, om det var 2019 våren, att man skulle pröva det här i en stor kammare, vilket var det vi begärde. Och jag kan väl säga skälet till att vi begärde en omprövning av den här domen, för att när den här domen kom, så den första domen då 2018, så såg liksom samhällsdebatten i Sverige väldigt annorlunda ut jämfört med då 10 år tidigare när vi lämnade in klagomålet. Och det var annorlunda på det sättet att väldigt få människor brydde sig om den personliga integriteten när den står emot rättstryggheten. Och det var väl på grund av massvis med händelser som hade hänt i mellantiden där, mellan 2008 och 2018. Fler terrordåd både i Sverige och Europa. Så att de flesta människor idag tänker väl så här att så länge man har rent mjöl i påsen så spelar det ingen roll om staten läser ens e-post eller sms. Jag har liksom ingenting att dölja i alla fall. Så att vi kände väl liksom att luften lite hade gått ur den här debatten och att nu hade Europadomstolen sagt sitt. Men det som hände då var att i mellantiden här då, alltså efter att vi hade lämnat in vårt klagomål, så hade ju den här hade ju Edward Snowden kommit med sina avslöjanden gällande den amerikanska massövervakningen från myndigheten NSA. Och i Snowdens avslöjande så kom det bland annat fram att Storbritannien bedrev signalspaning också hemligt, precis som i USA. Och att efter Snowdens avslöjanden så var ett antal organisationer i Storbritannien som då vände sig till Europadomstolen och anmälde den brittiska signalspaningen till Europadomstolen. Så att det kom alltså upp ett mål till Europadomstolen gällande liknande signalspaning som i Sverige. Och det målet gick mycket snabbare att handlägga, så att bara några dagar efter det att vi hade fått vår första dom, där då det svenska systemet godkändes, så kom det en dom mot Storbritannien där det brittiska systemet underkändes. Och de här två domarna var inte helt förenliga med varandra. Det var olika då juristdomare som hade avgjort de här målen. Och då såg vi att nu tycker ju olika domare i Europadomstolen lite olika om de här frågorna. Så att det var med hänsyn till det som vi då sa att men det är nog rätt bra att vi begär då att det här målet prövas i Europadomstolens stora kammare. Och det begärde även de brittiska organisationerna. Så att Europadomstolen bestämde då att de skulle pröva både det svenska målet och det brittiska målet. Och sen så kallade man då till en förhandling som då var sommaren 2020, för nästan 2 år sedan då. Så var vi då i Europadomstolen i Strasbourg då. Och då hade då, i den stora kammaren så är det då 17 domare som dömer då från 17 olika europeiska länder. Så att på förmiddagen så hade de en första session där de hade då förhandling i det brittiska målet. Och sen på eftermiddagen så samma domare så hade de en session där de då hörde Centrum för rättvisa mot Sverige.
Och de huvudsakliga frågorna som berördes i domstolen sen var väl det här eventuella överträdandet av artikel 8 som jag förstår det i Europakonventionen.
Exakt.
Jag tänker att jag kanske kan läsa upp artikel 8 ifall det är folk som lyssnar på podcasten, kanske är på språng, inte har telefon eller eventuell författningssamling uppe. Artikel 8 är rätt till skydd för privat och familjeliv. Var och en har rätt till skydd för sitt privat och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.
Mm.
Yes.
Där blir man inte så mycket klokare på egentligen, men det är bra att du tar upp det där, för att jag kan väl berätta lite kort hur vi argumenterade då, att den befintliga praxis som fanns från Europadomstolen då, som gällde olika former av då, statlig hemlig avlyssning, så hade då Europadomstolen sagt då att om stater bedriver hemlig avlyssning, då innebär ju det ingrepp i människors personliga integritet som skyddas under artikel 8 i Europakonventionen. De flesta fri- och rättigheter som finns i Europakonventionen, de är ju inte absoluta, utan de får ju då begränsas med hänsyn till då motstående allmänna intressen. Och det är rätt tydligt då att här har vi då två intressen som står mot varandra. Å ena sidan då individens personliga integritet, å andra sidan statens intresse av att liksom då kunna skydda sig och sina medborgare mot yttre hot. Så att det är väldigt tydligt att här har vi ju i och för sig då två legitima intressen som måste balanseras mot varandra, och frågan är hur man ska göra den här avvägningen. Och det har då Europadomstolen rent konkret gjort i sin praxis genom att säga då å ena sidan att övervakning är tillåtet, men då måste man också ha rättssäkerhetsgarantier i lagstiftningen som ger ett skydd mot missbruk och skydd mot otillbörliga intrång i enskildas integritet. Så att just när det gäller övervakning så hade då Europadomstolen lagt fast ganska tydliga krav på att att lagstiftningen kring avlyssning då ska tydligt ange när, var, hur man får signalspana, så att det inte liksom blir godtycke. Kraven då på någon form av oberoende prövning av tillstånd till övervakning. Det måste finnas då tillsyn av en myndighet som ser till att i efterhand kontrolleras att lagstiftningen följs, och också då möjlighet om det sker då lagöverträdelser i enskilda fall att man ska kunna få upprättelse. Så det är den typen av rättssäkerhetsgarantier då. Så att vårt argument, eller vår argument då i det här målet då var att det här systemet då för signalspaning eller massövervakning som man också kan kalla det för innebar ju då som ett potentiellt intrång då i princip alla människors integritet i Sverige. Och att Europadomstolen, om man ska tillåta den typen av stora ingrepp i den personliga integriteten, måste ställa upp de motsvarande rättssäkerhetskrav på den svenska lagstiftningen. Så att det var liksom så vi argumenterade då, att vi ansåg då att eftersom den svenska lagen innebar ett intrång i människors integritet, och eftersom att det inte fanns tillräckliga rättssäkerhetsgarantier, det fanns en hel del rättssäkerhetsgarantier, men det var flera av de rättssäkerhetsgarantier som Europadomstolen hade räknat upp i sin tidigare praxis, fanns fortfarande inte, även i den nya uppgraderade lagen. Så då menade vi då att då är då själva lagstiftningen oförenlig med Europakonventionen, och Europadomstolen måste komma fram till då att Sverige har brutit mot artikel 8 i Europakonventionen. Och då var det man kom fram till också då sen i den här domen som kom den 25 maj i år då, i Europadomstolens stora kammare då, att Sverige på tre punkter, den svenska FRA-lagen då på tre punkter var oförenlig med artikel 8 i Europakonventionen på grund av att det brast i de här rättssäkerhetsgarantierna.
Du var lite inne på det tidigare, men vad kan den här domen innebära för framtiden för andra länder som har det här systemet för hemlig massövervakning?
För det första så en dom från Europadomstolen, den är ju rättsligt bindande för Sverige, och Europadomstolen identifierar ju då tre punkter där den svenska lagstiftningen är otillräcklig, och det handlar då för det första om att lagstiftningen helt saknar skydd för juridiska personers korrespondens. Den svenska lagstiftningen har bara liksom gett fysiska personer skydd, alltså att FRA får inte hur som helst avlyssna fysiska personers korrespondens, men det finns inget förbud idag eller hinder eller begränsningar i att man kan avlyssna juridiska personers korrespondens. Och det sa Europadomstolen, det är en brist. Det måste finnas ett grundläggande skydd även för juridiska personers korrespondens, för de skyddas också under artikel 8. Det är inte bara fysiska personers rättigheter som skyddas, utan även juridiska personer. Så att där är lagen, måste skärpas. Den andra bristen har att göra med att de här underrättelserna då som FRA får in då, de använder Sverige som bytesvara med underrättelsetjänster i andra länder. Och där fanns det då en lucka i den svenska lagen, nämligen att det fanns, när Sverige då överlämnar då känslig information om människor som han har samlat in till ett annat land, då kräver lagstiftningen som det ser ut idag inte att Sverige på något sätt säkerställer att mottagarlandet kommer då behandla den här informationen med någon form av grundläggande respekt för den personliga integriteten. Det sa Europadomstolen också, det är också otillräckligt. Och för det tredje så ansåg Europadomstolen att den tillsynsmyndighet som vi har som heter SIUN var inte tillräckligt oberoende från FRA. Så att där måste man också se över tillsynsmyndighetens oberoende så att kontrollen av att FRA följer lagen blir tillräckligt stark. Så att de här tre punkterna var det som konstituerade då kränkningen av artikel 8. Och för Sveriges del innebär det här då att nu måste regeringen ta initiativ till att ändra lagstiftningen. Och Europadomstolen följer upp att då när länder fälls, att de följer de här domarna. Så att Sverige kommer nu få 6 månader på sig att redovisa för det heter då ministerkommittén, som är en del av Europarådssamarbetet, för den här ministerkommittén då, vilka åtgärder man tänker vidta. Sen ställde du frågan vilken betydelse det får för andra länder. Och då kan man ju säga att ett prejudikat från Europadomstolens stora kammare anses vara vägledande även för alla andra länder. Och jag tror att det är 7 eller 8 länder i Europa idag som då är öppna med att de har signalspaning. Alla de länderna, de kommer ju behöva läsa den här domen som kom då mot Sverige och även den som kom mot Storbritannien för att se då om deras signalspaningssystem har de här rättssäkerhetsgarantierna, och har de inte det så måste de också ändra sina lagar. Och de länder som överväger att införa signalspaning, som till exempel Norge som håller på att göra det nu, måste också se till att läsa de här domarna och se till att man har de här rättssäkerhetsgarantierna. Så att det vi har nu med domen i målet Centrum för rättvisa mot Sverige och det brittiska målet som heter Big Brother Watch mot Förenade Konungariket, det är de två ledande prejudikaten nu i Europa för hur man ska kombinera enskildas rättssäkerhet med enskildas krav på rättstrygghet. Alltså att stater ska kunna skydda sig själva och medborgarna. Och det som jag tycker är viktigt att föra fram här är att i den politiska debatten, särskilt nu om vi tittar hur den rättspolitiska debatten ser ut i Sverige med en tilltagande känslan av att organiserad brottslighet breder ut sig, är att politiker vill gärna formulerar som att det finns ett motsatsförhållande mellan människors rättssäkerhet, alltså skydd mot otillbörliga intrång i till exempel privatlivet, och å andra sidan människors berättigade krav på rättstrygghet, alltså att man inte ska bli överfallen på gatan eller inte bli utsatt för terroristhot. Men att vad den här domen signalerar är att man kan faktiskt få både rättssäkerhet och rättstrygghet om man anstränger sig lite grann. Man behöver inte välja, alltså det är inget motsatsförhållande mellan de här. Man kan ha ordentliga tvångsåtgärder i brottmålsprocessen. Man kan ha system för massövervakning som då ska garantera medborgarnas rättstrygghet. Men man kan faktiskt utforma de här systemen om man vill, så att de också uppfyller höga krav på rättssäkerhet. Så att det tycker jag är ett väldigt viktigt medskick med den här domen, att man behöver inte välja utan man kan faktiskt få båda. Och om man kan få båda, varför ska man inte vilja ha det?
Det tyckte jag var väldigt intressanta och kloka ord som kanske ska börja avrunda den här inspelningen. Det blir väldigt spännande att följa hur framförallt Sverige men även andra länder kommer att anpassa sig till den här domen. Så det får vi helt enkelt hålla ögon och öron öppna i framtiden. Har du någonting mer du vill tillägga, Fredrik?
Nej, jag tyckte att det var väldigt bra frågor, Ivar. Jag hoppas att de som lyssnar tyckte att det här var spännande. Jag vill bara säga att det var väldigt kul att få vara med i eran fina podd. Det är klart, vi på Centrum för rättvisa tycker JP är toppen och vi läser er med stort intresse.
Det var väldigt trevligt att du kunde vara med, Fredrik. Tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Hej då!
Hej då!